Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av LRF Konsult. All rådgivning på ett ställe. Ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling.
Det här är Lantbrukspodden med mig, Anna Nilsson.
Och med mig, Camilla Olsson.
Och det här är avsnitt 24. Och den här gången ska vi dyka ner i gödselbrunnen. För hur ser gödsellösningen ut om några år? Vi ska till gården dit framtiden redan hunnit fram. Och så låter ju supergrönsaker som något riktigt häftigt. Men vad är det för speciellt med superbroccoli? Vi besöker en grönsaksodling som är något utöver det vanliga. Och många arter i skogen är rödlistade. Men hur hotade är de egentligen? Skogsland granskar och det ska vi prata mer om. Dessutom så tar vi reda på vad LRF vill med jämställdheten. Och så avslöjar vi vem som är årets sommarpratare här i Lantbrukspodden. Under sommaren har vi också en tävling med fina vinster i potten. Och hur du gör för att vinna dem, det ska vi också berätta. Häng med i ett fullspäckat program.
Och vi ska börja det här avsnittet i dyngan. I framtiden ska djurgårdar kunna framställa sina egna näringsämnen och slippa hantering och spridning av flytgödsel. Men framtiden är redan här på vissa håll. Nu ska vi över till vår reporter Göran Berglund i Västergötland som har besökt en mjölkgård där en multiboxanläggning tar hand om gårdens gödsel och separerar näringsämnena.
Vi är hos Jörgen Karlsson i Norra Härne utanför Lidköping och vi befinner oss i en liten speciell hall. Vad är det du har för någon maskin här som vi hör ljuden av?
Ja, det är ju en multibox kallas ju detta för då som, och det är en maskin som utvinner näringsämnen ur flytgödsel.
Vi ser ju här ett antal stora tankar, vi ser en transportör och ja, det är väldigt stort och förmodligen snillrikt system här. Om man ska beskriva det här i ord, hur skulle du göra det då?
Ja, alla tankarna som är här då är med till för att fälla ut alla näringsämnena ur flytgödseln då, i olika steg. Och vi har även avvattningsanläggning då som får ur vattnet ur flytgödseln då, så att det blir rent.
När du får den här anläggningen och gå i fullt trim, för det gör den ju inte riktigt än, men det räknar du med kanske till hösten eller i alla fall till nästa år. Vilka är de stora fördelarna du ser med multiboxanläggningen?
Ja, det största är ju att vi slipper att köra ut flytgödseln överhuvudtaget då, utan vi får näringsämnena och kan sprida ut dem när grödan behöver det. Över säsong, att vi kan lagra näringsämnen över tid på ett helt annat sätt. Och även mullhalsfraktionen då, att vi kan sprida den efter en mullhalskarta istället för efter vad gödselvärdena säger då. Vi går inte i kvottakerna så tidigt då. Och att vi även kan sälja produkterna och olika näringsämnen på olika sätt då. Och så det är de stora fördelarna. Och just det att vi kan sprida när växtligheten behöver det som mest. Och vi inte behöver köra på hösten om alla packningsskador och när det är läckage och avdunstning och grejer. Utan vi får ju mycket mer näring kvar på detta viset. Så vi räknar med att det blir ungefär 3 gånger så mycket kväve kvar i den här processen mot om jag hade spridit det som flytgödsel direkt då.
Jag är flytgödselspridare med vagn och traktor. Vi pratar om en 30-35 ton fullastad som går ut på åkrarna. Klart det blir en rejäl packning av detta.
Ja visst, det blir enorma packningsskador och så fort det är då lite okänligt eller lite för surt i bakgrunden så blir det ännu värre. Och det vill vi ju inte ha. Vi vill komma åt det på något vis. Även alla transporter av gödsel som är då. Det här blir ju inte mer än 10% av volymen att transportera då. kvar, så att säga.
Nu är ju du först på gård här och i landet med att köra en sån här. Det finns även en anläggning på Öland då, fast det är ju inte en lantbrukare som har den. Och när du tittar i spåkulan här, på kristallkulan inför framtiden, vad ser du då?
Ja, jag ser framför mig väldigt mycket av detta att många olika typer av jordbruk kommer att kunna använda en sån här anläggning och utvinna näringsämnena. Och även biogasanläggningar och även kommunernas reningsverk, så att säga, så att de kan utvinna näringsämnena ur materialet. Då blir ju vi säljare av näringsämnen istället för köpare, så att säga, och vi smutsar ner med naturen mindre. Och...
Det kan bli en jättegrej där, med andra ord.
Ja, det känner jag absolut att det kan bli. Så att det har nog framtiden för sig. Så det... Och när vi kan ju även fortsätta med biogas och göra utav det här materialet på ett enklare sätt. När vi får materialet gratis, så att säga, utan att vi framställa det på något annat sätt. Utan det hade följt med en vanlig spridning annars då. Så att det... Då får vi ju även strömmen till företaget gratis, så att säga.
Sa Jörgen Karlsson, mjölkbonde utanför Lidköping. Reporter Göran Berglund.
Det skördas överallt just nu och det måste vi prata om.
Mm, det gör det verkligen. Och på vägen hem för bara några dagar sedan så såg jag hur en lantbrukare i min närhet där jag bor slog hö och bilder på skördar. Det kan man ju hitta överallt just nu i olika sociala medier.
Mm, ja, det körs gräs och pressas balar som aldrig förr. Och jag har själv åkt runt i olika vädersträck runt om i landet och vallen ligger platt överallt.
Men det ser också ut att bli bra mängder, eller hur?
Ja, i södra Sverige har ju vallen fått växa länge och blivit väldigt frodig eftersom våren kom tidigt. Och även värdena verkar då vara bra på många håll. Så i södra Sverige så är många färdiga med första skörden sedan några veckor tillbaka. Men det finns även de som fortfarande tar skördar, hö eller hösselage eller ute i mellanbygderna och så. Och vi har fått färska rapporter då om att vallskörden även nu håller på uppe i Norrbotten.
Mm, och på tal om det ska vi nu be oss norröver. Veckans bonde, han är mitt i vallarbetet.
Hej, jag är Oskar Stenvall och jag jobbar på Norrland nu i Lillpise.
Ja, och vad håller du på med just nu?
Vi sitter och skördar, första skörden.
Hur ser det ut?
Det är överlag lite mindre än normalt. Det varierar ju från fält till fält. Förstårsvallarna är lite mindre och vissa fält är lite bättre. Så. Men rent kvalitetsmässigt ser det ganska bra ut.
När drog ni igång i vallskörden?
Vi började i slutet av helgen. Och det verkar bli ett litet avbrott kring midsommar på grund av silobyte och väder. Och sen skördar vi något klart utan massa här. Eller ja, helgen som kommer nu då.
Och till sist då, vad önskar du dig mest av allt just nu?
Att grejerna håller och att vädret är med.
Inga haverier?
Precis. Inga haverier.
Sa Oskar Stenvall på Snårets lantbruk i Lillpite utanför Piteå. Sommartid är ju inte bara skördetid, för skadegörarna börjar också få fäste. Hur är det med växtskyddet, Anna?
Ja, det har varit mycket svamp i år. Mycket svartpricksjuka och även ovanligt mycket gulrost i spannmålen. Och nu börjar även lössen att komma.
Mm, och förra året, då minns ju jag invasionen av kolmalen. Hur blir det med den i år? Är den redan här?
Ja, för andra året i rad så har vårrapsfält invaderats av kolfjärilar. Och de har lyftat med östliga vindar från Ryssland. Och de ska finnas nu hela vägen från Skåne upp till Gävle. Men kolmalen, den är inte bara ett orosmoment för vårrapsodlarna. Även grönsaksodlarna bävar för den här malen. Och strax ska vi över till en av dem som odlar en broccoli som har ett extra starkt skydd mot just skadegörare.
Camilla, har du någonsin fått rådet att byta namn för att göra bättre karriär? Det har faktiskt hänt. Just Camilla kanske jag inte fick rådet att byta, men däremot mitt efternamn. Olsson är ju inte något som sticker ut. Men det är ju heller inte Nilsson.
Nej, men jag brukar säga att vi snart kommer vara de enda som har kvar våra sådana namn, och vi är stolta över det. Men annars så är ju det hett att byta namn och uppstå i ny skepnad. Och så även inom grönsaksbranschen. För alla vet vi då, senapskål, numera känt som rucola, finns på var man och även var kvinnas tallrik numera. Och aubergine, karambol och physalis kanske låter häftigare än äggplanta, stjärnfrukt eller lyktbär. Och nu är det Benefortes tur, eller superbroccolin som den också kallas.
Och sen ett år tillbaka provodlas superbroccolin på friland i Greve på Bjärehalvön i Skåne. Och vår reporter Anders Ingvarsson har träffat odlaren.
Ja, nu står vi här på Bjärehalvön med Stefan Olsson, grönsaksodlare i Greve, som har sina fält med utsikt över Kullahalvön och Kattegat. En något småregnig junidag. Du Stefan, vad är det du odlar här för någonting?
Det är Benefortes, det är en kallad superbroccoli också.
Är det svårare att odla än vanlig broccoli?
Nej, det är ungefär samma. Nej, det är inte så stor skillnad, det är inte vad jag har upplevt.
Vad betyder det för dig som odlar då, att man kommer med en helt ny sort och som blir lite dyrare i butikerna? Spelar det någon roll eller?
Ja, en aspekt på det är ju att jag producerar någonting som är nyttigt, om det är grönsaker överlag och Benefortes speciellt, det är väl någonting man ska vara stolt över och producera någonting som är nyttigt och bra för människor att äta. Det är mycket som egentligen är precis tvärtom.
Men är det en ökad lönsamhet i detta för odlare?
Det får man hoppas. Det tror jag, det tycker jag man är värd också när det är nya saker och allting har sin inkörningsperiod och kan kosta lite extra, så får det vara värt lite extra också.
Är det en chansning att starta och odla sådana här helt nya saker?
Det är det ju delvis, och då får man börja på lite nivå och så får man öka ut det lite.
Hur mycket odlar du i år?
Av Benefortes? Ja. 7 hektar tror jag. Och vi har inte planterat allt, men vi är mitt i säsong och har planterat hälften tror jag.
Och här växer de här stora bladen med väldigt små broccoli som är framforskade utav ett engelskt forskningsinstitut. Frida Stenarsson som är kvalitetschef på Grönsaksmästarna. Vad är superbroccoli egentligen för någonting?
Superbroccoli är ju en broccolisort som ser ut och smakar som en helt vanlig broccoli. Men som är nyttigare ur den aspekten då att den producerar 2-3 gånger så höga halter av ett ämne som heter glukoraffanin. Glukoraffanin för broccolin är bra för att skydda sig mot skadegörare. Hos människan så bryts glukoraffaninet ner och när man tuggar på broccolin då. Och de här nedbrytningsprodukterna är väldigt aktiva i kroppen. Man brukar kalla glukoraffanin för en prooxidant. Alla de här effekterna i kroppen har visat sig ha då antikarcinogena effekter, så den skyddar mot i viss mån mot uppkomst och utveckling av olika cancerformer som prostatacancer till exempel. Man har också sett att den sänker det onda kolesterolet i kroppen och kan skydda mot hjärt-kärlsjukdomar och även vara bra mot ledproblem.
Får man påstå det i reklamen att det har de här hälsoeffekterna, eller är det lite känsligt?
Nej, man får inte påstå någonting. Man får inte skriva ut det på produkter eller liknande eftersom det ännu inte finns ett godkänt hälsopåstående. Det är en lång process som ska genom många instanser. Ta många år. Så det finns inte färdigt än.
Vad kan den här betyda för odlarna, tror du?
Ja, dels är det ju många odlare tycker att det är roligt med nya produkter och få lära sig, lära känna ny produkt. Vår förhoppning är ju naturligtvis också att de ska tjäna en del på den här odlingen. När det gäller vad vi har förhoppningar om med själva produkten på marknaden, så är det ju såklart att här har vi ju världens möjligheter att hjälpa svenska folket till ett sundare och friskare liv.
Sa Frida Stenarsson, som är kvalitetschef på Grönsaksmästarna. Reporter Anders Ingvarsson. I förra avsnittet pratade vi om hur man kan göra skogen snyggare för människan. Men det finns några andra som skogen har en större betydelse för än bara skönhet. Det är helt enkelt livsviktigt för många djur och växter. Och för en hel del är det inte alldeles lätt att överleva där.
Nej, precis. Och det handlar om rödlistade arter, och det ska vi prata mer om nu. Med oss har vi skogslandsreporter Mats P. Ostelius. Och att hitta rödlistade arter i sin skog, det kan vara en stor skräck för en del skogsägare. Men vad innebär det egentligen att vara rödlistad, Mats?
Ja, rödlistan tas fram av Artdatabanken på SLU. Och det är en prognos över hur stor risken är egentligen att en art ska dö ut. Och man tittar på om en art har minskat ordentligt under en viss tidsperiod. Så att det behöver inte innebära att arten faktiskt är hotad, utan den kanske bara har minskat kraftigt under en viss tid.
Mm, och du har granskat rödlistan. Hur illa är det egentligen för arterna i skogen?
2100 arter finns med på rödlistan idag som är skogslevande. Men bryter man ner siffrorna och tittar närmare på hur många arter som faktiskt är hotade, så kommer man ner till 870 stycken. Och inkluderar man tar man med de som anses vara nära hotade, så är man nere på, så kommer man lite mer då, 1500. Men 870 är reellt hotade.
Mm. Och, men är inte det tillräckligt illa?
Jo, det kan man ju tycka, absolut. 870 hotade arter är 870 för många. Samtidigt ska man komma ihåg att det finns ungefär 30 000 skogslevande arter i Sverige.
Mm, och det är ju ofta så att skogsägaren pekas ut som boven i dramat för att förstöra de här livsmiljöerna för de här hotade arterna. Är det skogsägarnas fel?
Alltså, all markanvändning innebär ju en miljöpåverkan. Så sett ur det perspektivet så är det ju så. Å andra sidan så kan ju skogsbrukarna göra mycket för att skydda arterna genom att ta ordentlig generell hänsyn och rejäla hänsynsytor och högstubbar och så vidare på hyggena. Så att, och då är ju forskarna överens om att man kan skydda de flesta arterna som faktiskt lever i det praktiska skogsbruket, så att säga.
Mm. Och mer om det här finns att läsa i nya numret av Skogsland, nummer 26.
Alla företagare har såklart nytta av att få inspiration, idéer och tips till sitt företagande. Det här gäller också såklart inom de gröna näringarna. Och vi har ju en systertidning här som heter Driva eget och som är väldigt bra på det. Förutom sin tidning så har de också Driva eget-dagar där de samlar inspiratörer och företagare för att göra just det här. Och nu kan du som lyssnar vinna biljetter till nästa Driva eget-dag. Två biljetter står på spel till Driva eget-dagen den 9 september i Stockholm. Transport och boende för den som vinner står för själv, men vi kan lova att det här kommer bli en väldigt intressant dag. Och en som vet mer om det här är såklart Driva egets chefredaktör Camilla Björkman, som ni också har hört tidigare här i podden. Vad är Driva eget-dagen för något?
Driva eget-dagen är en inspirationsdag där vi samlar föreläsare inom företagande och kända entreprenörer som får berätta om sin resa från start till framgångsrikt företag. Vi har även massa nätverkande, roliga mingelövningar och massa roligt för företagare.
Och den 9 september då, när ni kör nästa Driva eget-dag, vad kan man förvänta sig då?
Då kan man förvänta sig härlig inspiration, en massa konkreta råd och framförallt träffa mycket andra företagare som kan hjälpa en framåt i sitt företag.
Och hur ska man göra för att vinna de här biljetterna då?
För att vinna så ska man ta en bild på hur det ser ut när man lyssnar på Lantbrukspodden, och sen lägger man ut den bilden på Instagram och använder hashtaggen Lantbrukspodden. Och sista dagen att göra det här är den 27 augusti.
Lycka till, får vi säga.
Lycka till!
Nu ska vi prata om jämställdhet, för kvinnor har förmodligen alltid jobbat i lantbruk och i skogen. Men ofta oavlönade och inte alltid uppmärksammade. Nu håller det på att ändras, men på en del fronter går det fortfarande trögt. För 5 år sedan startade LRF Jämställdhetsakademin för att ta fram forskning och lyfta frågan om jämställdhet inom de gröna näringarna. Men hur har det gått? Anna, du åkte till Nordiskt Forum i Malmö som var den största konferensen om jämställdhet i Norden på över 20 år. Och där var ju också Jämställdhetsakademin på plats.
Ja, precis. De presenterade en studie där om hur olika par har gjort med sin föräldraledighet.
Mm, hur gick det med studien då?
Ja, själva studien visar då att sig vara en kortare genomgång där olika landsbygdsföretagare berättar om hur de har gjort efter de har skaffat familj. Och det här vill jag såklart ställa frågor om, men huvudförfattaren till studien ville inte ställa upp på intervju i media. Men jag intervjuade några andra i akademin istället. Och först hör vi Ulrika Auno, verksamhetsledare för Jämställdhetsakademin.
Jämställdhetsakademin är ju en grupp som fungerar som en tankesmedja som träffas några gånger per år och diskuterar olika frågeställningar som är angelägna för LRF då, med koppling till jämställdhet. Och det vi framförallt gör är ju att jobba med kunskap, att ta fram ny kunskap, ny forskning och också försöka sprida den och att finnas med i samtal och debatt i samhället just kring jämställdhet.
Kan du ge exempel på det som att ni har gjort det?
Det vi har gjort där är att vi har några rapporter som vi har seminarier utifrån, både nationella och ibland själva och ibland ihop med andra parter, men också regionala eftersom LRF är ju uppbyggd på regionala kontor och avdelningar då. Så vi försöker ju få en spridning både inåt i organisationen till våra medlemmar men också utåt. Sen så kan jag säga att det finns ju väldigt mycket mer att göra. Man kan ju hamra ännu hårdare på trumman och försöka få igång en starkare debatt. Och där tror jag att det är viktigt för oss att kroka arm med andra som driver samma frågor. Andra företagare och organisationer till exempel.
Jag heter Karin Holmqvist och jag är professor i entreprenörskap på Handelshögskolan i Stockholm.
Ja, och du är även då ledamot i LRFs jämställdhetsakademi. Varför är du med där?
Ja, jag är med där. Jag antar att de frågar mig för att jag har hållit på att forska om kvinnors företagande i väldigt många år. Och ja, jag är ju engagerad i jämställdhetsfrågor. Så har varit i många, många år.
Och akademin har funnits nu 5 år. Vad tycker du att ni har åstadkommit under den här tiden?
Det jag tycker vi har åstadkommit för det första, det är ju att skapa en samlad överblick över kunskapsläget som ju är ganska dåligt när det gäller de gröna näringarna. Alltså det är ju generellt sett dåligt kunskapsläge när det gäller kvinnors villkor och det här med genus, alltså kvinnors och mäns villkor i relation till varandra. Och speciellt då i gröna näringarna, det har vi upptäckt då genom ett antal av de studier vi har gjort.
Och inom jämställdhetsakademin så är tanken att ni ska väcka opinion och presentera kreativa förslag. Hur tycker du att ni har gjort det?
Alltså jag tycker väl att där skulle vi väl kunna göra mer. Det tycker jag, om jag ska vara självkritisk, att vi har ju inte... Men det, då ska man ju också veta att det är ganska svårt att få in till exempel artiklar i DN och sådana, DN-debatt och den typen av media. Det är ju inte det lättaste att komma in där heller.
Helena Jonsson, förbundsordförande för LRF och även då ordförande för LRFs jämställdhetsakademi. För det är kanske inte alla som känner till då just jämställdhetsakademin, att den finns. Tycker du att ni har lyckats med att skapa debatt och vara synliga?
Ja, man önskar ju alltid att man skulle synas mer och att de frågorna skulle vara mer på tapeten. Men om man tänker på de insatser vi har gjort och den ambitionsnivå vi har haft, ja, jag tycker vi har lyckats.
Ni har en hemsida också, det är en blogg. Den uppdaterar ungefär varannan månad. Så det verkar inte vara jättestor aktivitet utåt sett.
Vi har ju inte så himla mycket resurser för att driva det här. Och det är ju en prioriteringsfråga. Med tanke på ambitionsnivån så får man vara nöjd. Och jag menar, jämställdhet är en jätteviktig fråga för LRF, men det är ju inte vår huvudfråga.
Men en sak som ni har gjort då är den här studien om jämställdheten och den heliga kon.
Ja, de heliga.
Hela familjen, heliga kon eller den heliga jämställdheten.
Ja, Ja, just det.
Och den är nyligen presenterad då. Vad går den ut på?
Ja, dels så är det en intervjustudie med olika företagare som nyligen har bildat familj och har företag. Och hur man har löst den här situationen. Och sen finns det också där frågor om ekonomi, om attityder och ja, hur samhället hjälper eller inte hjälper företagare vid familjebildning. Och sen har vi också en liten kortversion av den här rapporten, eller en inspirationsskrift kan man säga, som ju skulle kunna användas just för att ja, höja medvetenheten innan man skaffar familj.
Det var 15 par, och då var det musiker och det var någon vd för en kommunikationsbyrå med och någon restaurangägare och så. Mm. Är det ett representativt urval?
Nej, det är ju långt ifrån representativt. Så kan man ju säga. Det är det ju inte. Men om man ska hitta en inspirationsskrift och kunna göra den typen, då kanske det inte blir de mest representativa, för det kanske blir lite tråkigt.
Om man då ska skaffa barn eller har barn, vad kan man lära sig av den här studien?
Ett tydligt råd som man får, det är ju att man ska tänka igenom det här innan. Vad man själv vill, vad man vill tillsammans med sin partner och hur man ska lösa de rent praktiska problemen. Så ja, planering tror jag är en viktig del av det där, att man faktiskt, så att man inte står där 3 år senare och säger ja, det blev som det blev.
Sa Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande och ordförande i LRFs jämställdhetsakademi. Snart är det dags för det som håller på att bli en tradition här i Lantbrukspodden.
Ja, det handlar förstås om årets sommarprogram. Förra året var det mjölkbonden Malin Sundin från Orsa som berättade om hur hon hittade kärleken via utgödslingen och mycket annat. Och i vintras hade vi även ett vinterprogram. Och då var det den före detta grisbonden och växtodlaren Nils-Petter Offersson utanför Lund som blickade tillbaka på ett 55-årigt lantbrukarliv. Och nu är det alltså dags igen.
Ja, det är det. Och den här gången då ska vi ut i skogen. Jag ringde upp årets sommarpratare och så här beskriver han sig själv.
Johan Elofsson heter jag. Bor i utanför Kumla i Örebro.
Hur gammal är du?
27 år.
Och vad jobbar du med?
Jag kör skogsmaskin.
Och vad ska ditt sommarprogram handla om?
Mitt sommarprogram kommer handla om hur det är att köra skogsmaskin och lite om det sociala runt skogsmaskinen och villkoren.
Då kommer vi få höra mer av dig senare i Lantbrukspodden. Och du kommer också spela en del musik. Vad kommer du bjuda på?
Jag kommer bjuda på både musik som jag gillar, musik som betyder något för mig och som återspeglar lite vem jag är.
Sa Johan Elofsson, skogsmaskinsförare från Kumla utanför Örebro, som alltså kommer att hålla i Lantbrukspoddens sommarprogram i år. Och det kommer du att få höra den 17 juli då vi släpper det specialprogrammet. Missa inte det.
Lantbrukspodden är snart slut för den här gången. Nästa gång kommer du, Anna, att höras ifrån Borgeby fältdagar. Och det kommer vi ägna, om inte hela programmet, så i alla fall en större del av det. För det är ju den största lantbruksmässan i fält i Sverige.
Mm, ja, jag kommer att vara där. Och det kommer ni att såklart få höra här i podden. Och om ni ser mig under mässan så kom gärna fram och prata om podden eller om lantbruk i allmänhet. Jag kommer att finnas i LRF Medias monter klockan 13:30 onsdagen den 25 juni och mellan klockan 12:30 på torsdagen den 26 juni. Så då hoppas jag att ni kommer dit.
Mm. Och om ni vill se hur det ser ut här när vi spelar in podden eller bilder på personer vi intervjuar, så gå in på vårt Instagramkonto och sök på Land Lantbruk så hittar ni oss där.
Och vi vill ju också gärna se vad ni gör på Instagram. Särskilt hur och var ni lyssnar på Lantbrukspodden. För då kan ni ju vara med i vår sommartävling och vinna fina priser. Använd hashtaggen Lantbrukspodden. Och även på Facebook och Twitter heter vi Land Lantbruk. Följ och gilla oss där så missar du ingenting som vi gör.
Mm, och fler nyheter det hittar du i tidningarna Land, Lantbruk och Skogsland. Och på vår webb såklart, landlantbruk.se.
Nästa gång vi hörs, då är det alltså både från Borgeby och från Stockholm. Och redan om en vecka, den 26 juni, då hörs vi igen.
Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsrades av LRF Konsult. All rådgivning på ett ställe. Ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling.